är det här ordet jag ska knulla din mamma?
Det är en så kallad kulturkrock.
Ja.
Det...
Knullar de sin mamma när de blir förbannade? Man undrar liksom. Nej, men alltså jag börjar bli så här, vad fan händer?
Varmt välkommen till podden och skyddat samtal.
Tack, vad roligt att vara. Ja, tack.
Du är tidigare ordningsvakt.
Mm. 25 år typ.
Åh jäklar.
Har jag varit ordningsvakt så det är halva mitt liv.
Ja, oh, jäklar.
Kände från tunnelbanan framförallt kan man säga.
Ja, skulle inte stänga ner.
Grymt. Hur skulle du beskriva dig själv i detta nu? Vad är du förutom för detta ordningsvakt?
Jag är en, ska man säga, en beskyddare för våra äldre kan man väl säga. Våra pensionärer som jag tar hand om med min organisation. Det tycker jag om, den titeln.
Kan du beskriva lite vad ni gör exakt?
Varför hjälper du bara pensionärer?
Ja, precis. För jag bara vill.
Det är sämsta kritiken.
Ja, nej, men jag värnar om våra äldre. Har man jobbat hela sitt liv, betalt skatt och så har man inte råd att leva, då blir jag förbannad. Och jag känner att när man blir gammal så ska man kunna unna sig. Man ska kunna åka på en liten resa, umgås med barnbarn, ha råd att ha mat i kylskåpet. Och det har väldigt många inte. Och jag har ju sett misären. Så att, det började ju tunnelbanan när jag mötte dem. Så, ja.
Vad är det du vill du berätta lite grann om Vid din sida?
Mm.
Vad är det för någonting?
Alltså, Vid din sida är en organisation som hjälper då fattiga pensionärer som inte har råd att leva, som inte har råd att betala elen ibland, har inte råd att fylla upp sitt kylskåp, ensamhet, isolering, bortglömda och liksom betalar skatt och ändå har jobbat hela sitt liv och ändå räcker inte pengarna. Så att det är vad vi gör. Och så har vi soppkök där vi delar ut mat 2 gånger i veckan. Har gjort det i 7 år. Och 2 gårdar, fritidsgårdar för pensionärer. Där de kan...
få spela pingis och bryta lårbenshalsen och sådär.
Eller? Ja, men kolla tv och spela och bara få vara liksom, och kunna känna sig i gemenskap. Och det började där när jag delade ut maten att jag ville ha det så. Så att... Vid din sida är för dig som är äldre.
Men undrar om det är ditt fel att det finns såna här libertarianer liksom? Att vi ska ha Chang Frick här som gäst här efter. Och jag tänker att det är sådana här han litar på. Liksom, att vi behöver inte skatt och stat för att det finns sådana här
eldsjälar som löser det istället.
Så. Ja, är det så de tänker? Mm.
Kanske. Men jag tänkte kolla med, på det här fritidsgården för äldre. Är det liksom raggig stämning där? Liksom? Alltså,
nej,
många som hittar kärleken.
Det är verkligen inte det. Alltså,
det är inte det.
Men det man gör på den här fritidsgården är att man kan tvätta sina kläder. Man kan äta en god brunch. Man kan äta middag.
Mm.
Och kolla på tv och umgås, spela kort, bara vila i vilorummet eller sitta i massagestolen, att bara få vara tillsammans.
Och hur har ni råd med det här? Är det folk som skänker? Eller?
Ja, vi lever på donationer och Swish och vi har otroligt många som hjälper oss.
Vi får lägga in Swish-nummer här då, så får vi 3 idioter som inte har några pengar så till att swisha någonting också.
Ja, nej, men alltså, det är så fint att se för att vi får ingenting från staten eller kommunen. De skiter i oss. De skiter i de gamla.
Mm. Ja.
Faktiskt, det känns så. Jag har ändå haft våra politiker på plats. Jag träffar statsminister, jag har haft föreläsningar i riksdagen, de har varit i mina soppkök och alla tycker att det är jättehemskt och de pratar gärna om oss på vårbudgetar och vårsamtal. Allt.
Ja.
Men
och så gör de inte ett skit sen.
Exakt. Det händer ingenting. Och för mig, det snacka går ju, men jag vill se action liksom.
Hur många äldre har ni hos er som bor eller kommer till er?
Ja, i soppköket har vi runt 110 stycken.
Ja.
Och det är allt från 60 till 94 år.
Ja.
Som tar sig in till stan för att få en bit mat. Då är det varm, färdiglagad mat liksom, och massa annat gott i påsen. Och på gården där vi har i Stockholm så är det mellan 10 och 50 stycken per gång. Och även i Göteborg. Så att, det är ändå ett behov. Och vi kan ju inte ta in hur mycket som helst för att det är ändå begränsat. Men det har gått väldigt bra.
Det kanske är en krånglig fråga och pensionssystem och fanskap och orangea kuvert som inte jag ens öppnar. Men vad är det som gör att det blir fattigpensionärer egentligen? Vad är det här grundproblemet? Ja, oavsett om det är politiskt eller individuellt eller vad du ser.
Alltså att bli fattigpensionär, det är också de har jobbat. Och på den tiden när de jobbade så kanske inte lönerna var lika höga som de är idag, för det första. Sen har vi många hemmafruar som var hemmafruar på den tiden. Och då får man ingen pension. Och sen är det så att har man varit gift då i 60 år och så dör en av partnern. Och sen får du behålla han eller hennes pension i 1 år. Sen försvinner den. Och då sitter du där med din lägenhet eller ditt hus sedan många år tillbaka och inte råd att betala.
Vad då försvinner?
Ja, den här pensionen som den personen
som
har haft.
Som är
en
av liksom.
Så att grejen är så här att de får inte behålla den resten av livet såklart. Och inte ha något arv att lämna efter sig. Och ofta har de ju inte det. Så att liksom, man har lagt in allting i sitt boende. Så att, ofta är det liksom tragedi. Alltså de blir lämnade på gamla dagar. När man är 70 år så dör din partner. som du har levt med ditt liv, ensamheten, sorgen, och sen den här generationen är väldigt stolt att be om hjälp.
Ja. Så blir man typ hemlös där också. Mm.
Om jag växer upp med Gustav och vi blir gamla pensionärer ihop, och han betalar skatt hela livet, nu gör han ju i och för sig inte det, men om han skulle ha gjort det, och vi blir 70 och han skulle dö.
Tack som fan. Alltså.
Då får inte jag ta del utan
hans. Nej, då får jag ett år. Så min mamma dog ju ganska ung, 67 år gammal. Och min styrpappa fick behålla hennes pension i ett år. Det är det som är. Liksom. Sen försvinner den.
Men han har ju betalat. Det är väl ändå han som har betalat pengarna. Liksom.
Ja, men hon har ju betalat. Men sen dör ju hon. Liksom. Och så att, om hon dör innan hon liksom blir alldeles för gammal så försvinner hennes pension.
Och då tar staten tillbaka det bara?
Ja, exakt.
Oh, jävlar. Det visste faktiskt inte jag.
Nej, det är för jävligt.
Ja, det är väldigt
märkligt. Första grejen där är generellt sett bara inflation. Liksom. Att som sagt, att som du nämnde, att det är så här, pengar är små. Jag minns min farsa, vi snackade om det igår, att han köpte liksom en ny Golf för 20 000 när han var 20. Oh. Som kostar 300 000 nu. Liksom. Det är sjukt, att, alltså det hoppet är helt enormt. Mm. Så de små pengarna man betalar in i pension för. Liksom. Jag vet inte hur det funkar, scalar man det lite eller med tanke på inflationen?
Jag är dålig på det där. Det enda jag får höra det är alla tragedier. Jag har haft äldreministern på besök och alla vet att det är ett problem det här. Det är höga skatter. Och jag är lite så här, varför ska man skatta om man har jobbat och betalat skatt hela sitt liv? Och sen blir man gammal och ska inte jobba någon mer. Då ska man få betala skatt på det man har beskattat. Och det är så sjukt system tycker jag.
Det är skatt på skatten.
Ja, och lite så här, men jag tycker också att om man tjänar under 15 000 så borde man inte behöva skatta på det. Så att jag tycker att det är... Så mitt mål, min dröm är att de inte ska börja betala så mycket skatt. Liksom.
För det finns ju en del äldre som är hemlösa och sådär. Du bara kolla mig, träffade du många av dem när du liksom sprang runt och jobbade som ordningsvakt?
Alltså grejen är så här att när jag började att hitta den här äldre mannen som jag var ute och patrullerade en natt och så var det en man som grävde i en papperskorg. Mm. Och han var så fint klädd och så här, luktade gott och liksom välkammad. Och så frågade jag honom, var du ute så sent på natten? Och klockan var 2. Då sa han så här, nej men jag har ingenstans att bo. Då berättade han att hans fru hade dött 2 år innan. Och han hade inte vågat berätta för sina barn att han inte hade råd att betala hyran. Så det kom ju räkningar och kronofogden knackade på. Till fick han ta med sin packning och så bara lämna allting. Och han skämdes verkligen och be om hjälp. Så de visste inte om att han var hemlös. För barn har inte riktigt tid idag, många barn. Så att de ringer sin pappa och bara, hej mor eller mamma. Så här, och sen så... inte kom hälsa på, så han kunde liksom dölja det här ett tag. Det viktigaste för honom var att han kunde betala en liten slant till sina barnbarn när de fyllde år. Så han bodde liksom hissar och nattbussar. Och då sa han att det finns många som mig. Kolla på centralstationen. Jag tänkte, va? Alltså jag har sett mycket. Man har sett mycket missbrukare och fyllskallar som ligger och sover, liksom, men inte pensionärer. Så jag åkte till centralen dagen efter och tittade. Då satt de ju där och sov på varje parkbänk. Liksom, eller bänk där inne på centralen. Och lutade sig fram så här, med gamnack. Jag hade tomburkar i en påse. Och jag tänkte, och trasiga skor. Alltså, de var jättesmutsiga. Jag bara, vad är det här? Och det här var ju 7 år sedan. Då gjorde jag en insamling. Så här, nu måste vi fixa det här. Vi måste hjälpa dem att få kläder. Och vi måste se till att de får det bra. Så jag åkte ut på natten sen och delade ut det här. Det var så det började allting liksom. Och då visste jag att jag skulle öppna en fritidsgård för våra äldre så att de inte skulle behöva vara utan mat. Så att det var ganska många hemlösa äldre för 7 år sedan som bodde på centralen. Men vi har faktiskt, utan att skryta, sett till att de har ett boende idag. Alltså de har ett seniorboende eller en liten lägenhet eller någon så här tomt, stuga på en tomt. Och, alltså de är inte på gatan längre.
Men är det många fattiga pensionärer som på grund av sociala faktorer och inga fritidsgårdar blir gängkriminella?
Nej, det är inte gängkriminella 80-åringar går runt och bara...
Exakt. Det
hade varit kul. Ja. De springer runt med rapparna liksom.
Ja. Men tips är att man pensionssparar när man är ung. Alltså börja med
fan, jag tolkar det som tvärtom, att man kan skita i och betala skatt med på pensionsspara.
Ja, sen precis. Det kan gå till helvete.
Alltså, man kan ju spara privat, känns
det. Ja, ja.
För
kan
sparar
göra
man
det.
Till det här... Jag blir ju nervös att spara till sin, alltså pensions... statliga pensionen. Men man får väl spara privat.
Jo, men jag har eget pensionssparande, ett konto liksom, som man kan ha. Så jag menar,
de pengarna får ju fan inte staten
nej,
ta
det. Nej, du har ju eget. Du får ju fixa det. Men grejen är så att man vet ju aldrig rätt vad det är, så försvinner de pengarna också. Man vet inte hur det ser ut.
Ja, det bästa nu är väl att investera i guld.
Ja,
det är väl det som är säkert. Ja. Någon som behåller sitt värde. Liksom.
Ja.
Ja, men alltså... vanliga liksom så här, för folk i 30-40 års ålder, vanliga familjer har det ju tufft just nu liksom.
Ja.
Jag kan bara tänka mig ensamstående 70-årig pensionär som har tjänat 15 000 kronor i livet. Alltså det är...
Vi hade en som kom till mig och hade inte haft el på 11 månader. Han har suttit och laddat telefonen och så jag, vad är det här? Liksom, kan du inte ladda den hemma? nej, jag har inte haft el på 11 månader. Han har inte vågat berätta att han inte hade el. Så att de är för stolta också. De vill inte vara till besvär. De vill inte höras, de vill inte synas. Och då finns man inte liksom.
Är det lite svenskt, tror du?
Ja, jag tror att det är lite svenskt. För att det skulle inte hända så mycket i en annan kultur. För där tar man hand om sina föräldrar. Vi har mycket att lära.
Ja, men det finns så mycket ironi som jag var inne på. För det här är ju, vi har ju överlämnat de äldre till staten. Ja. Det är ju det som är grejen. Vi ska inte behöva ta hand om dem, våra föräldrar. För det ska ju då våra skattepengar gå till att de får sitta på hem och ha det kanske ännu bättre än vad de hade haft i våra garderober eller på våra vindar eller källare som det var förr. Liksom. Ja, och så liksom... Det, och så vi betalar skatt för att de till väl typ det ska gå till. Liksom. Men så blir de istället typ ruinerade av att betala skatt. Det är någonting systemfel här. Alltså det...
Och många har inte ens bank-ID idag. De vet inte hur man gör. Så att när någon dör, de bara, du får skaffa en data och bank-ID. De är 85 år. Bara, va? Jag hade en man som var över 90 och så dog den hyresvärd han hyrde av. Och barnet var ju helt sorg. Hon bara, min pappa ska bli utslängd på gatan. Liksom, och försöka hitta boende. Och då börjar de liksom få panik där och ringa runt. Och han får säga hans handläggare att du får skaffa en data och bank-ID till en 90-åring. Liksom.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och hon bara, det här går ju inte. Då vart jag förbannad, så då ringde jag upp kommunen och så berättade, jag ska skriva det här i mina sociala medier och berätta hur det går till. Eftersom vi når ut till många. Och då, efter några dagar, så fick han en ny handläggare och han har ett seniorboende idag. Men det är så hemskt att man ska behöva göra det. Tänk på alla de som inte kan göra som jag gör. Och de som bara försvinner i folk och bara dör hemma ensamma. Liksom. Det är min största farhåga, att den här depressionen och så, det är så många som mår så fruktansvärt dåligt, som inte har någon kontakt med någon och sitter hemma i köksfönstret hela dagarna och tittar ut liksom. Jättemånga.
Wallflowers. Det är så absurt det som du nämner där för övrigt, kring det här med bank-ID och så. Ja. För att hela systemet, hur det är uppbyggt nu, är att man tvingar alla personer privat från att köpa någonting från ett privat företag. Alla måste äga en smartphone liksom, för att kunna fungera i samhället. Det systemet är helt trasigt egentligen.
Ja.
Att det är så här, och det är också som sagt, det är superdyrt och det är svårt för de äldre och så här. Så det är extrem brist i systemet där verkligen.
Och alla swishbedrägerier de här äldre åker ut. För jag har bara hjälpt två stycken. En blev av med 75 000 på ett nafs och en annan på 70. Och de har ringt och sagt att kronofogden kommer knacka på om inte du betalar in 70 000 här. Och någon de är ju panikslagna.
Swishat Lamotte för mycket, eller vad de har gjort.
Ja, men alltså, då blir det så här, då sitter de där och inte vågar berätta sina barn att jag har blivit av med 75 000 och bara helt, det var på nyheterna en kvinna som lever det. Och jag hörde det liksom, att vad fan är det här? Så jag gjorde en insamling och då har jag samlat in dem på ett dygn liksom. Men ska det behöva vara så här? Alltså det är så vidriga människor som lurar äldre.
Men swishbedrägerier, vad är det här? Berätta mer. Vad
ja, men så de ringer upp och säger så här, hej, jag ringer ifrån, jag sitter på något namn här och du har en skuld här. Och de, vad säger de här? De förstår inte det. Ja, du måste betala in de här 75 000 kronor nu, annars kommer vi knacka på kronofogden och ta allt du äger och har. Och det enda de tänker på, berättar de, är att barnen ska få ärva skulder, att de inte har råd att begrava sin mamma eller pappa. Så de betalar in det här. Och sen efteråt så blir de oroliga och så sitter de där helt barskrapade. Och så kommer barnen hem och hälsar på och så ser man att de är helt knäckt, föräldern. Och så berättar de vad som har hänt. Och barnen liksom kan inte göra så mycket. 75 000. Ringa banken. De skiter fullständigt i det. Så att där är det liksom många som har blivit lurade.
Ja, det är verkligen någonting man kan lyfta faktiskt. För att jäklar vad mycket bedrägerier, alltså åldersbedrägerier vi har inom polisen hela tiden. Alltså det är många sådana där. De har ju börjat åka hem till äldre nu också. Vad heter det? Skyddsmasker. Ja, liksom så här
och,
ja, precis. Och att säger att de är från någon bank och att de ska typ väga deras guldtillhörigheter. De hämtar deras tillhörigheter och så säger de att de ska komma tillbaka alldeles strax. Och så där.
Fy fan.
Och det bara lavin ökar. Ja. Jag tror att det var något år här, jag vet inte om det var 2021 eller 2020, men det är bara äldre som har blivit av med sina grejer till ett värde av 300 miljoner kronor bara det året liksom. Det är jättevanligt, så att man ska ju verkligen inte ge bort guld, man ska verkligen aldrig swisha någon, nej, öppna aldrig dörren liksom.
Det känns som att det är den yngre generationen bättre på. Den yngre generationen öppnar inte dörren liksom. Alltså det är de äldre som
tror. Tittar du till tålet när det ringer på min dörr?
Ja, men det blir ju så, och det är ju tråkigt i sig, men äldre är ju kanske lite naiva, de är vana med att det inte är så här. Folk lurar ju inte äldre. Nej. Alltså så här, det är ju inte så deras världsbild är, för de är inte uppvuxna på det sättet. Men idag gör man ju det utan att blinka liksom.
De kan säga att de är från hemtjänsten och så kommer lilla damen med rullatorn fram till dörren och tittar ut och står någon och ler och vinkar liksom, och så öppnar ju de. Ja. För de i deras generation är ju inte vana vid så här fruktansvärda grejer som händer idag. Så att de tror ju gott om alla liksom. Mm. Så att många av de här står i våra soppkökskö har ju varit med om något liknande, eller att de förlorat en partner eller liksom arbetsskada eller någonting, och så har de inga trygghet, inget system som funkar.
Ja. Jag vet inte hur ni gör det, men det är tyvärr en trend som liksom har fortsatt öka för min del, att när jag är ute och går på stan, om någon så här stannar en för att de så här, ja, men man tänker någon som ska fråga om hjälp eller whatever, och ibland är det bara någon som vill ha riktning eller sådär, men jag har liksom slutat med mig till att ens stanna av den anledningen, för att det är nästan alltid någon som försöker lura en typ. Och det är tråkigt att det är så att man inte kan hjälpa folk, så att det är säkert någon som kanske bara säger, varför jag skulle fråga vart jag skulle här liksom, och så går han bara.
Ja, men
jag vet inte, jag har blivit
så
för paranoid alltså. Ja. All right. Jag vet inte, hur är det för er?
Nej, jag är ju naiv.
Du,
är
liksom,
du stannar.
Viktor skulle nog stanna.
Tänkte man det på fyllan liksom.
Jag skulle nog inte... Jo, jag skulle kanske stanna, men jag har ju alltid det här... Polishjärnan går igång i huvudet, så jag står ju så här, kollar mig över axeln. Är det någon som kommer bakifrån? Är det någon som bara så här... Ja. Så att jag, och så står jag aldrig och pratar med någon typ med meter som helst. Då kanske jag tar ut avstånd och så
liksom.
Ja, men typ. Alltså man blir ju lite skadad från jobbet. Men det är jättetråkigt att det är så.
Ja.
Att,
hur kallt det har blivit i vårt samhälle.
Ja... Fasen. Men du var ordningsvakt i 25 år, sa du?
Om jag började 89, är gamla 9, men var ni födda då?
Nej,
det var
vi
inte.
Alltså, det är sant.
Då 95 är jag och 94.
Alltså, du ser, så jag började 89 och så jobbade jag 3 år först. Och sen började jag på 91 på Norrmalmspolisen som arrestvakt i 7 år. Men jag var ändå ordningsvakt, så jag jobbade på Café Opera som vakt också under tiden. Mm. Och sen så när de varslade massa civilanställda där 97, och då var jag en av dem som fick åka, för jag hade bara 7 års tjänst. Så då valde jag en utbildning som livvakt. Så då drog jag till USA och jobbade som livvakt i Sverige. Utbildade mig på 2 ställen. Och så jobbade lite i USA och så Sverige. Och sen så tunnelbanan också. Och sen dörren, Sturehov. Liksom. Alltid varit i ordningsvaktsbranschen. Men sen så tröttnade jag på dörrvaktsjobbet. Jag kände att jag orkar inte stå här rakt upp och ner och välkomna folk. Och så då började jag tunnelbanan igen. För jag kände att där kan man hjälpa på ett annat sätt. Och där jobbade jag väldigt länge tills tunnelbanan började spela in där. Jag skulle inte ha varit med i det egentligen, för jag ville inte vara med i det.
Det låter ju som en enorm skillnad där, för att så här, ordningsvakt tänker jag ganska mycket action, men dörrvakt känns som det händer väl ingenting typ.
Nej, men alltså dörva på Café Opera, Spybar, Sturehov, där jobbade, där var det ju mycket som hände. Det var mycket slagsmål och mycket skit och folk vill komma in och alla gör nästan vad som helst att komma in. Det var då liksom, då var det hett att gå på kaféet, det var hett att gå på Spybar liksom, och fall det stod på plåtskåp och pekade på alla. Det var en rolig tid och det hände mycket, men samtidigt så, vad ger det mig mentalt? Men att liksom kanske få slänga ut folk eller brottas, det ger inte mig någonting. Det kanske ger unga människor någonting, men för mig gav det ingenting. Så jag pluggade även till behandlingspedagog, där jag kunde liksom få använda lite livserfarenhet och grejer och jobba med utsatta. Jobbade mycket med självskadebeteende, unga tjejer. Men jag hittade ändå inte det här, vad vill jag göra liksom, tills jag jobbade tunnelbanan.
Vad var dragningskraften till yrket liksom? Vad var det som gjorde att det här
hjälpa,
är det
med? Att hjälpa? Polis var inte liksom... När jag jobbade med 7 åren så såg jag väldigt mycket. Mm. Och mycket skriva. Mycket skriva. Bara det tar någon skulle skriva. Och jag är svårt för att skriva. Jag skrev, jag gjort en bok, men inte liksom... Nej, men jag kände bara nej, det tar för mycket tid. Ja. Och jag kanske har blivit en bra polis, jag vet inte.
Men, för det är en vanlig fördom annars, just att...
Ja, ja, men, misslyckade poliser, ja, exakt. Man alltid måste vara misslyckade, men alla vill ju inte bli poliser.
Nej,
alltså
nej.
Det är så, jag var gift med en och det gav mig avsmak. Fan, jag var ihop en till också efter det, så jag fattar inte, jag gick på samma nit. Alltså.
Ja, ni är inte gifta?
Nej, vi är inte gifta. Nej. Och så träffade jag en till polis och han... Vi drog inte riktigt jämnt där och han är fortfarande polis, ganska igenkänd. Så han, nej, efter ett år där var det slut. Och sen träffade en annan polis, alltså, fattar ni? Mycket poliser, men det var för den branschen.
Ja.
Och den polisen, det var någonting i hästväg. Alltså det var vidrigt, men det kan jag ta efter podden.
Jaha, okej. Okay.
Ja, det kan jag inte ta nu. Men alltså, där kände jag så här, nu räcker det. Så på, efter den sista mannen där, det var 8 år sedan, har jag inte ens dejtat en enda kar.
Tills Filip Helas nu.
Ja, exakt.
Ja, men du förstår nu vad jag har liksom tappat avsmak för män. Inte bara polis, inte det, utan män
överhuvudtaget. Inte alla poliser, alla män.
Ja, nej, det var inte därför. Men just det här att då har jag lagt fokus på annat. Och därför blir det så bra, för jag har inte blivit kär i någon. Tappar man kär, tappar man fokus.
Men det finns ju män som inte är poliser, vet
du. Ja, såklart. Det var bara där det hände. Men alltså, det var inte att han var polis, det var avsmak, utan det var bara att han som person gjorde det. Så jag tänkte så här, nej, jag skiter i det här. Och sen så fokuserade jag på det jag gjorde. Det var ju tur det.
Sen ser du din följarstatistik på, eller hur? Då ser du hur många män som engagerar sig.
Ja, nu jäklar det. Nu kan jag få ligga om jag vill.
Nej, men jag tänkte om du liksom, har du kollat på det? Könsuppdelningen på de som följer er organisation?
Nej. Jag har faktiskt gjort det. Nej, jag tror att det är mest kvinnor.
Jag skulle bli säga det.
Ja, jag tror att det är, alltså det är mycket män, säger jag också. Och så får jag mycket DM och så här, och Messenger liksom på Facebook. Men liksom, jag har ingen lust faktiskt. Och så är man klimakteriet, va?
Men tänk om du blir ensam pensionär då?
Nej, jag har så många i min omgivning, mycket vänner och mitt engagemang. Så ensam kommer jag inte bli. Jag väljer att vara ensam när jag är ledig, för att jag får alltid vara så social annars. Så det är ganska skönt att ha tyst och lugnt och inte göra någonting när jag är ledig.
Du har ju katter också.
4 stycken.
Oh my God.
Så jag har fullt upp. Det är en man som vill ha mig för att jag är en crazy cat.
Jag vill ju flytta in för katterna.
Ja, de är så gulliga.
Jag är bara 2 liksom.
Ja, ni har väl haft hur många katter som helst?
Jo, ett tag var det ju 6.
Oj, vad skönt. Då kan jag skaffa mig till, för jag blir inte så dum. Nej, men katter, alltså jag är egentligen en hundmänniska.
Är det sant?
Ja, det är jag. Okay. Jag har inte haft hund.
Jag som gillade dig.
Ja, nej, men alltså grejen är, nu vill jag bara, alltså jag tog om hand om en katt. Och jag tänkte så här, för jag var singel då, och tänkte så här, men jag är ensam, så jag tog en katt. Och så tyckte jag synd om den här katten, för den var ensam, jag jobbar ju mycket då. Så då skaffade jag henne syrra också, för de ville ha den också. Då var de 7 år. Och sen dess så bara, wow, vi har varit kärlek liksom. Så de är tajta, va? Nu är 15. Sen så skaffade jag en till, för jag tänkte att jag måste ha en ung katt för att kunna leka med de här gamla, du vet. Och då tog jag den. Och sen nu tog jag en till som är 8 månader då. Så nu är det race hemma. Sen nu är det stopp. Men nu är det stopp. 4 katter.
Okej, det är kul också, för det makes ingen sense det egentligen.
Jag vet, jag vet.
Dina ursäkter, det är så här, du applicerar mänsklig psykologi på ett individualistiskt djur som ska vara ensam.
Ja, men jag vet. Jag hittar på alla grejer. Men 4 katter räcker. Det blir för mycket annars.
Har du hundar också?
Nej, jag har min kompis som har hund ibland som kommer att få hundvakt.
Mm. Är det innekatter?
Ja, jag skulle aldrig ha mina utebo i stan så här. Det skulle inte gå. Jag skulle bli så olycklig om jag inte kommer hem på kvällen. Jag måste ha innekatter. Så har jag nätat in hela balkongen. Så de har ju liksom en liten lounge där ute.
Jag kan tänka mig att det börjar dofta rätt halvrisigt annars om man inte har lite...
Nej, men alltså, vet du, jag är pedant. Jag är så här, jag dammsugar säkert... Ja, flera gånger om dagen. Och sen har jag liksom luftrenare och grejer. Så alla kommer och bara, gud vad gott det luktar här. Och så är jag väldigt extrem i katthår. Så jag har så här daj som bara suger soffor och grejer. Så att, nej, det luktar inte hos mig.
Nej, och sen katter är ju pedant också.
Ja, de tvättar sig jämnt. De är
äckliga hundar. Vi var ju på fest igår, jag och Filip. Du var inte bjuden, men...
Så han är inte renlig.
Vi är kanske lite bakfulla, men då hade de ju 2 hundar i den här lägenheten. Och så hoppar den ena upp i en tjejs knä med hennes blommiga rosa tröja. Och sen när han går därifrån, liksom, då har de bara ett brunt anus på.
Men på klänningen. Det skulle aldrig hända med en katt. De slickas hela tiden. Ja. Ja, men faktiskt.
Ja, men för min erfarenhet av innekatter, så är lite, jag har en kompis som liksom, hon fick ta över en lägenhet hos en före detta crazy cat lady som hade dött, och liksom bor där och ta över katterna också för någon släkting, och då var det liksom 12 katter i en liten etta.
Ja, men det går ju.
Och doften i det rummet var ju
fruktansvärt. Ja, och sen måste man ju också vara väldigt huslig. Man måste ju vara renlig av sig.
Ja, nej, men är du superpedant så fattar jag
liksom. Ja, nej, jag är ju pedant också. Och liksom mina katter, det är... That's my life alltså.
Men fan, 25 år som... Hur många säsonger blir det på tunnelbanan?
Alltså, grejen med tunnelbanan var att jag såg det här programmet innan jag började tunnelbanan. Det var innan jag började heltid. Och så tänkte jag, shit, att de orkar liksom. Och sen så började jag tunnelbanan och så såg jag på glasdörrarna på omklädningsrummet så här, vill du vara med i tunnelbanan? Så här, Alaska-film. Och tänkte jag så här, jag är för gammal, jag är för lat, för jag gillar inte att springa efter bus. Så där, det är inte min grej. Och jag gillar liksom att chilla och stå och titta på folk och prata med folk liksom. Så tänkte, det där är inget för mig. Och, men så hände det ett slagsmål i Östermalmstorg, ett riktigt ganska stort, och då var det med kamerateam med andra kollegor. Och då gick jag dit, jag är ganska bra på att liksom fixa situationer och så här. Så då löste jag kollegan det väldigt bra, och då ville det här filmteamet intervjua mig för det här programmet. Och då gjorde jag en intervju, och sen så ringde min chef dagen efter att de hade ringt från Kanal 5 och sagt att jag skulle vara med i tunnelbanan. Och jag kände bara nej, alltså jag kände mig inte bekväm liksom att liksom se mig själv på tv. För då tjatade min chef, och sen så var det så 6 säsonger var det.
Oh, jäklar.
Ja, oh, 6. Shit. Och jag kände liksom att jag kände inte, man märkte inte kommit in mer än att vara synkarna hela tiden. Mm. Så de är ju duktiga på att hålla sig undan.
Ja, visst.
Mm. Och ibland mötte vi ju polisen som hade med sig kamerateam. Så de möttes teamen med varandra.
Ja, precis.
Det var lite roligt.
Var det Riley som var med dig?
Ja, Riley var mycket med mig.
Ja, mm. Han har varit med mig och köpt mycket där.
Ja, han är bra. Han kan vara med också när det blir slagsmål. Han bara han sparkar undan dem. Ja, ja, han är skitbra.
Han är lång.
Ja, han är jättelång. Ja.
Men då måste du ha rätt så... Är det någonting du aldrig kommer glömma ifrån dina 25 år som ordningsvakt?
Alltså jag har träffat mycket självskadebeteenden och mycket puttar, alltså personen tåg, mycket självmord. Många sådana, vi kallar det personen tåg, det är en sån förkortning, putt, PUT.
Okay. Jag trodde jag kunde alla
folk
de där.
Folk har slängt sig över tåg.
Ja, liksom, men de tar liv av sig liksom. Och där är det ju väldigt jobbigt när det är väldigt unga människor som inte vill leva längre. Och sen är det liksom, det händer alltid, det var en tjej som alltid liksom vi träffade på som missbrukade, en ung vacker tjej, och jag sa alltid henne, du kommer inte klara av det här för du måste skärpa dig liksom. Och sen tog vi in henne en gång för att hon hade varit lobbad där, och då så sa jag till henne, du kommer inte bli 20 och fortsätta med heroin, det kommer inte gå. Hon var så vacker liksom.
Ja, hon var så ung alltså.
Ja, okay. Och hon dog i en cell för en metadonöverdos. Mm. Så hon blev inte 20. Så det är mycket tragedi i tunnelbanan faktiskt. Mm. För där möts ju många liksom.
Mm. Ja, men kan du berätta någon rolig historia då?
Ja, men det är väldigt roligt. Alltså, man möter ju massa härliga människor, och sen att man hjälper mammor att hitta sina barn, alltså vet, åker med tåget eller panik och man får rädda dem, och sen alla dessa berusade som är så jävla roliga. Alltså det är lite kul. Fox.
Ja,
men alltså, de är på fyllan och sitter där liksom, och men jag älskade jobbet i tunnelbanan. Alltså det är polis, det är nästan, alltså vi jobbar ju att hjälpa människor, och så har vi bra samarbete mellan er också när ni kommer och hämtar, och men det är ofta roligt alltså. Det är skitkul.
Du blir aldrig bitter?
Nej, jag har varit aldrig bitter.
Nej.
Jag ändå... aldrig, kände aldrig så här, åh, jag vill inte gå till jobbet, och jag kände jag aldrig.
Det är en spännande visuell bild alltid när man ser liksom att ni står och pratar, och så ligger någon på golvet som man har en konversation med, som är packad. Ja, så trevligt här. Så vi ser det. Men, så det är så absurda situationer. Men det känns som att är inte alla fulla människor lite samma person på ett sätt? Att alla blir lite samma sort? Liksom.
Ja, men man får ju prata lite bebisspråk med dem för att de ska förstå, för det första. För de förstår inte att man inte kan åka tunnelbanan när man är full, eller att man måste betala sin biljett. Och då får man säga, men du måste tänka på det, och så får man prata lite mer bebisspråk. Mm. Man, jag är inte full. Så, man liksom, åh. Så ibland går det ju inte liksom. Det är ingen idé.
Har det avskräckt dig från alkohol?
Jag har aldrig smakat alkohol i mitt liv faktiskt.
Det är sant.
Det är sant.
Du har inte druckit
en
bärs.
Nej, och jag är 53 år, aldrig smakat en. Ja, så det är lite udda. Men det är ju inte för att jag jobbar i tunnelbanan. Utan jag tror bara att jag aldrig varit intresserad av det. Det är ingenting som jag...
Och du blir inte inspirerad direkt av att se dem. Nej,
jag kommer klara mig utan, känner jag.
Men för den konstigaste grejen som jag alltid har tänkt på, som är, jag förstår det delvis, men det är ofta när folk är för fulla så att de inte får åka tunnelbana och sådär. Då tänker jag alltid så här, folk måste ju ändå ta sig hem liksom. Och det är alltid så här, ta en taxi, men det är så här, om man är så full så kommer man inte kunna sluta det. Eller, ja, men är det för någon att det är en fara liksom, att man kan fastna i tunnelbanan?
Jo, men det är ju
en
fara. Alltså, buss kan åka nästan överallt idag. Ja. Och där är inga spår i närheten. Men att åka tunnelbanan och någon jävel ska sätta och pissa mot spåret, alltså, det är livsfarligt.
Ja.
Och många som ramlar ner på fyllan, jättemånga som ramlar ner. Och de blir rånade och liksom misshandlade. Hela tiden fick vi springa på sådana jobb och hämta. Och det, nej, det är farligt. Det är jättefarligt att åka tunnelbanan på fyllan.
Du tror att oddsen att man blir rånad är större på tunnelbanan än på en buss?
Åh, ja. För det är liksom ett enda utrymme i en buss som man kan se i backspegeln. Men i en tunnelbana är det ju flera vagnar. Och det kanske är lugn i en vagn, och så går in 6 grabbar och rånar en kille. Liksom. Vad ska chauffören göra? Det är lite svårare liksom.
Mer kontroll liksom, på en buss.
Och det går fort och så kan de kontakta oss och så åker vi på det jobbet och så kan de låsa dörrarna liksom. Alltså det går alltid på ett annat sätt. Men en tunnelbana, det händer så mycket grejer där.
Du pratade förut på att du tyckte att samarbetet mellan polis och ordningsvakt har varit bra, eller?
Jättebra.
Har du någon gång märkt att det är... Ja, det har du såklart, men var det alltid bra, eller känner du ibland att det så här, finns förbättringspotential?
Alltså, liksom? Jag tror att det handlar om hur vi har gjort ett omhändertagande, ett gripande, och så kommer polisen och tycker att vi har inte gjort ett bra. Då får man ju höra det såklart. Men jag har ju haft ett väldigt bra samarbete, för jag liksom... Jag tycker om att tunnelbanepolisen också är väldigt ofta hos oss.
Ja, just det.
Så att nej, jag har aldrig haft... Ibland har det kommit någon sur kärring eller kille som bara är trött och liksom jobbat 9 timmar liksom. Och kanske trött, och sen får han en lo som har spytt ner sig. Det är inte så kul för den här polisen kanske att ha den i bilen. Det förstår man ju. Men jag har aldrig blivit liksom fått utskällning eller dåligt bemött, utan klockrent. Och vi har gjort så här olika, vi går tågkontroller tillsammans och vi gör massa grejer, så att skitkul tycker jag.
Jag snackar med mycket kollegor som har liksom, de flesta ska jag ändå säga har en bra bild av ordningsvakter. Men det finns, jag tycker det är tråkigt att det finns en tendens bland vissa kollegor att man har liksom en speciell bild av ordningsvakter någonstans. Jag har aldrig delat den negativa bilden av ordningsvakter, utan jag har alltid tänkt att så här, vilken jävla tur att vi har ordningsvakter.
Ja, vi blir för lite förlängda liksom, armen för er.
Ja, och verkligen så. För vi är ju inte många. Men ni är ju på ett sätt överallt. Och ni är ändå först på plats väldigt många gånger. Ja. Fast att ni saknar pistol, ni saknar pepparspray.
Vi är ganska modiga.
Ja, alltså jäkligt modiga. För många situationer som ni går in i hade jag själv liksom känt att det här vill inte jag gå in i. För jag är inte med mig pickan eller jag är inte med pepparsprayen. Liksom.
Nej, men precis. Men vi har bojorna bara och våran Bonovi.
Så jag har alltid känt så här när folk börjar klaga på, eller när kollegor börjar klaga på ordningsvakt just att så här, fast alltså så här, vad skulle vi varit utan dem liksom?
Ja, men det är lite bra att tänka så, för att jag tänkte också det att exempel när det stod, jag kollade på en bild jag fick från mina kollegor, det var då en på plattan, så var det derby som alla var på väg och skulle gå ut, och då stod poliserna med sköldar och hjälmar, och så stod vi där framför dem utan hjälmar, var det en keps som liksom framför polisen. Tänkte så här, fan, vi är ganska modiga ändå.
Självmordsbenägna egentligen.
Ja, men liksom, nästan, för vi har inte den utrustningen liksom. Och när vi kommer på ett överfallslarm eller det är stort slagsmål på perrongen, när det är liksom 50 pers i själva på plattformen, och vi kommer där 2, 3, 4 kollegor och går in i den här smeten, alltså det händer ju saker. Alltså det har ju varit så mycket.
Ja, men ni går ju verkligen rätt in.
Ja, vi går ju rätt in. Vi måste ju skydda tågchaufförerna, passagerarna, så vi får ju lägga undan våra liksom försiktighetsgrejer. Men samtidigt så vet du det, korset taket, så har man ju klarat sig bra.
Ja, du har inte blivit ordentligt skadad.
Jag har aldrig blivit, och jag har ändå varit i smeten på riktigt. Men jag tror att någonstans bland många så är det så här, slå aldrig en tjej. Alltså på riktigt, alltså bland killar, de här aggressiva som kommer, som kanske är liksom helt uppe i, bara, men de har inte slagit mig. Liksom.
Så din kollega däremot som satt bredvid?
Han har alltid hamnat på marken. Och jag bara, fan, inte nu igen. Nej, men
du har aldrig hamnat i ordentligt slagsmål där du känt att liksom, så här, shit, nu är det nära.
Nej, men så i dörren på Spybar så var det pistolhotad, hade jag pistol i pannan, och då var jag inte kaxig. För jag såg på en bit avstånd när det kom några grabbar, och man ser dem går så bara. Och då tänkte jag att nu blir det problem, för att nu kommer de vara kaxiga, och jag tänkte att vi får helt enkelt vara noga med åldern här. Så kommer de fram till oss, och så bara ser man liksom att det hela kroppsspråket att det här är problem. Han bara, vi tänkte komma in. Jag bara, hur gamla är ni? Och så sa de att de var 25. Jag bara, det är 27 här, säger jag. Alltså jag bara, måste ju hitta snabbt där. Jag var ansvarig liksom. De bara, så var det liksom, tittade på mig som att, ha. Då tog ena killen fram en pistol i byxmynningen och bara, gör mantelrörelse, sätter den på min panna. Och jag liksom, och jag har den i pannan. Och jag bara, du ska nog ta ner den här nu, för det är kameror här, säger jag. Det var ju det då. Så ta ner den och stick härifrån, för jag ska göra det. Jag kan inte bara karate sparka honom, och min kollega också. Vi står bara, vart paralyserade. Men jag bara, ta ner pistolen, för det är kameror här ända fram. Ja. Men
han bara, tänkt där.
Ja, men alltså, jag tänkte, vad ska jag göra? Ska jag? Det går ju inte liksom. Så att jag tänkte så här, nej. Så han tog ner pistolen och så gick han, och nu är det inte kaxig, var det lilla hora. Så här. Ja. Och jag tänkte så här, vad ska jag göra nu? Jag tänkte, nej, även släpp inte.
Säg något om hans mamma, fort.
Ja, precis. Nej, men jag sa det så här, jag måste följa efter honom. Alltså, så jag ringde upp polisen direkt. Ja. Då ser jag att han går runt svampen och går ner på East. Så jag följer efter honom, och så ringer jag och så ska jag komma med Peter direkt. Peter. För jag kände henne i Peter.
Jaha, direkt
ja, så jag ringde och sa det. Och han bara, är du 100% säker att det var en pistol? Jag bara, ja, det var en riktig pistol. Så kom piketen och så går vi in och jag följde med in. Och så gick vi igenom där inne. Det var massa vakter. Han märkte ingenting för han hade den i byxlinningen. Och så såg jag honom lite längre ner där i baren. Jag bara, där är han. Så piketen bara går fram och det var så här liksom. Man blir så här, bara tar nacken typ och så ut med honom. Och sen ser man att han hade pistolen där och hade en kula i loppet.
Oh, han
hade kunde
det.
Ha gått illa.
Dra,
och rättegången sen, han satt bara garva liksom. Så hans brorsa skämdes till och med för honom. Så det var, alltså det har varit så mycket grejer så jag tänker på så här, fan, alltså, hur man har klarat sig.
Mm. Men åkte han på liksom, alltså, vilka charges då förutom vapenbrott?
För jag vet, jag kommer inte ihåg.
Jag kommer inte ihåg.
Ja, det var så länge sedan, jag kommer faktiskt inte ihåg.
När var det här då?
Det här var nog 2000 var det.
Ja. Men dömdes i alla fall.
Vad sa du?
Han dömdes i alla fall.
Ja, det gjorde han.
Ja. Ja, jäkla, för det där är ju, jag kunde tänka mig, alltså vissa vapen är riktiga och vissa är, då är det attrapper. Men att det var en kula i loppet.
Ja, det var kul lopp, alltså det var en kula lopp liksom.
Ja, sjukt alltså.
Och så yxor de har haft, de har baseballsträna och grejer som ska komma och slå ner vakterna. Men de har inte gjort det när jag varit där. De har sagt att nej, men vi tycker du är så schysst, vi väntade du borta.
Ja. Det känns som du skulle kunna snacka ner rätt många.
Jo, men jag tror att jag har talets gåva, det tror jag. Jag har ju snackat ner politiken också.
Ja, exakt.
Ja.
Men, hade du velat att ni fick ha mer, vad säger man, vapen eller?
Nej, men jag tror inte det skulle vara så bra. Alltså först har vi ingen den utbildningen. Vi har 3 veckors utbildning. Och skulle vi gå runt med vapen, alltså det skulle nog, det skulle vara skönt att ha en pepparspray. Alltså det skulle det vara. För att den skulle göra väldigt stor skillnad för oss. Men att gå runt med pistoler, det ska inte gå. Då måste vi plugga i 3 år.
Hur viktigt är det att vara stor och stark som du?
Nej, men det handlar inte om, det handlar inte om storleken att göra. Utan det handlar om kroppsspråk. Alltså du kan vara liten och ändå ha som pondus. Jag menar, jag har sett tjejer som är poliser som är ändå.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
55 liksom, och jävla pondus och styrka liksom. Så det sitter inte i storleken. Det handlar om kroppsspråk tycker jag.
Men när det kommer till brottning som du nämnde eller?
Ja, men alltså ofta så när man, jag brukar tänka så här, ju större han är desto hårdare faller han liksom. Gäller bara att hitta dem på rätt ställe och få ner dem på marken. Mm. Jag sätter på dem bara. Mm.
Men om du är 1,50 då?
Ja, men det är klart det blir svårare. Det är svårare. Alltså det är ju så, är man väldigt liten och det hamnar i stora slagsmål. Det är klart att en kollega kanske inte jobbigt jobbar med för han vill skydda sin kollega som är så liten. Man vet ju inte. Mm. Jag föredrar att jobba med en man när jag jobbar för att det är en bra kombination, man och kvinna. Och sen när det blir slagsmål så är jag tryggare med en man. Det är ingen snack för att det är en råstyrka ni har som inte vi har. Men sen så tycker jag att jag jobbade med min kvinnlig Mal hette jag. Vi var ju pantetante där. Vi kunde ju prata in. Alltså det gick så himla bra så vi var väldigt tajta och det var väldigt sällan slagsmål när vi kom 2 tjejer. Mm. Vilka vill bråka med oss? Alltså det var ingen slagsmål liksom.
Men ni båda var rätt så starka va?
Ja. Man kan lugna ner situationen så att det inte blir slagsmål när det är tjejer liksom. Att det blir för mycket så alfa-grej när det alltid är män och män.
Vi triggar inte igång när vi kommer liksom.
Det jag tänker på, men nu kanske inte det är gängkriminella ni har att göra med jättemycket, men man hör ju mycket det att nu spelar ingen roll längre. De ger sig på barn, familj och kvinnor.
Men det märker det är yngre gangster som håller på och de skiter ju fullständigt i dig. De skjuter ju hejvilt. Det var ju fars det här nu. Mm. I lördags liksom.
Ja.
De är så unga de här kriminella idag. Och de har ju inte den här spärren tror jag. Som de här äldre gangsterna har på något sätt.
Nej, och ingen heder heller.
Nej,
liksom,
så det är lite så här. Det har gått ner i åldern. Man sätter vapen i en 15-åring för att den blir inte dömd på samma sätt.
Mm.
Så att det är lite läskigt att jobba idag som polis och ordningsvakt. Mm. Så att...
Är det en anledning till varför du inte vill jobba där också?
Nej, jag slutade inte. Jag hittade den här, mitt kall i livet med den här äldre. Så att det har ingenting med att göra. Att, går man runt och är rädd och jobbar som vakt eller polis, då ska man, de har valt fel jobb. Man ska ju inte känna rädsla. Man ska vara försiktig, men inte rädslor. Liksom. Går jag till jobbet och har ont i magen, då har jag valt fel jobb.
Mm.
Så känner jag.
Mm.
Men jag tycker det har varit fint just med tunnelbanan, för jag fick en nyanserad bild av ordningsvakter av att kika på det. Och framförallt titta på dig och se hur, liksom, hur duktig du har varit att hantera de här människorna, liksom, och all hjälp som
jag
de får. Jag snabbkollade mycket idag, liksom, ja. Lite koll sådär. Och för min bild innan har ju i princip bara varit negativ.
Ja.
Och det är för att min enda interaktion med ordningsvakter har varit att dörrvakter på olika krogar.
Ja.
Och framförallt i Stockholm är det ju alltid bara att man är helt nykter och inte blir insläppt någonstans. Liksom. Så att det är alltid den situationen som man är så här, ja, härligt. Ja. Vi har en polare som är så här, han är lite autistisk och han får aldrig komma in någonstans, för folk tror att han är full. Så att man är så här, nej, han är autistisk.
Ja. Ja, fast när fan är du nykter?
men det är liksom det är så fördomen som man har lite där är att folk är lite maktgalna.
Ja, finns ju alltid sådana. Ja. Men alltså grejen är så att jag tycker om humor och liksom hellre kramas jag än greppa tag. Jag kan gå armkrok med fyllerna ut liksom och vi får en rolig liksom grejt bra avslut. Det är mitt mål att det ska ändå, även fast jag omhändertar någon och vi får brottas in i avräkningsrummet där, så vill jag ändå att det ska kännas okej. För när han väl är där inne eller hon, så är de redan liksom så pass liksom långt ner i, vad säger man?
Alltså det är ändå
så, ja, men det är hemskt liksom. Så att jag vill inte att det ska vara ett obehagligt, han har gjort fel eller hon har gjort fel, och sen när han går därifrån eller hon där, då ska kännas ändå okej, de betedde sig schysst mot mig. Jag vill inte att de ska känna så här, åh fan, jag hade bojer på mig och de stod och sparkade på mig. Alltså det finns sådana också, vidrigt liksom. Så att jag vill inte att det ska vara så, utan mitt mål är att det ska bli ett korrekt och bra ingripande, men man kan prata och man kan lugna ner dem på ett annat sätt. Mycket humor och lite så här klappa axel liksom, funkar oftast.
Ja, humor kan lätta upp jäkligt mycket i jobbet. Det märker man med lite yngre kollegor, både kanske inom polisen och säkert inom ordningsvaktens branschen, att innan man är liksom riktigt trygg i sin roll och kan skämta och bjuda på sig själv, så kan det bli rätt så stela stämningar, och det kan ju liksom stissa upp saker och ting. Men kan man liksom, när man väl har blivit bekväm och kan bjuda på sig själv och sådär, det försöker jag ju också göra alla gånger det går liksom.
Men det är väl någon ego-grej, tänker jag, att det är så här, första gången man blir förolämpad eller så här och något fyller, så kanske man tar det personligt på ett annat sätt.
Jo, det
hänt tusen gånger liksom.
Ja, men jag ska göra det här med din mamma, jag ska våldta din syster liksom, att då blir det så här, vad ska du göra?
Alltså,
så här.
Varför säger de alltid att jag ska knulla din mamma? Det har jag inte. Alltid när vi har gripet någon och bara, alltså knulla din mamma, säger de. Jag bara,
och man, snälla, hon är så ensam, ja, så alltså, gör det.
Jag brukar säga det,
hon kan behöva det.
Varför ska jag knulla min mamma för?
Ja.
Alltså, vad är det här ordet, jag ska knulla din mamma?
Ja. Det är en så kallad kulturkrock.
Ja.
Det är...
Knullar de sin mamma när de blir förbannade? Man undrar liksom. Det alltså, jag börjar bli så här, vad fan händer?
Folk kan inte göra ilska på olika sätt. Liksom.
Stor samtal, så jag tänker, det är okej.
Okay. Ja. Det är verkligen okej. Okay.
Ja, men alltså, på riktigt. Det är liksom som att du ska... Jag blir så här, men snälla, varför ska du knulla min mamma, hon är 60 år liksom, och jag tror inte hon vill ligga med dig liksom. Men de bara,
vill hon inte det? Det är väl det som är frågan. Om det är en ung, snygg kille liksom.
Nej, men just där, när man brukar säga, varför ska jag knälla min mamma? Då blir jag så här, jag bara, pröva pappa istället.
Ja. Men är det inte det för att liksom, i kanske deras kultur så är det absolut värsta man kan säga till någon.
Ja.
Så de tänker att det blir kanske samma för oss, men vi relaterar inte på det på samma sätt, för vi
nej, för det är ingen som
nej, men det är lite märkligt
inte. Vi bryr oss inte om våra mammor, vi ringer dem inte ens.
Nej, vi har så otroligt lite familjerelationer liksom.
Ja.
Vi låter dem dö som hemlösa ensamma fattigpensionärer liksom, som vi vet nu.
Det blir en jäkla kulturkrock liksom. Shit, alltså.
Men så roligt att det var att jobba i tunnelbanan och möta alla dessa människor blandat liksom. Sen också väldigt vissa, den yngsta jag hade som tog liv av sig var 9 år.
Oj, hoppade. Herrigt.
Och där är det otroligt frukt. Ja, och där känner man att man måste liksom bearbeta det liksom. Brandkåren kommer, alla får sitta och prata liksom. Så att det är också väldigt, många säger så här, men man ska inte ta med sig jobbet hem. Men det gör jag alltid.
Omöjligt.
Jag tar alltid med mig jobbet hem, för jag måste bearbeta det hemma och tänka, vad var jag såg, vad hände? För att om jag bara stänger av och pratar lite, så går jag hem. Det blir inte, det funkar inte så.
På vilket sätt tar du med dig hem då?
Nej, men vi har haft ett jobbigt case, någon som har tagit liv av oss eller någonting, och så sitter vi och pratar om det efteråt, för det gör man alltid. Man följer upp och det är väldigt bra så där. Men inte släpper jag det på jobbet. Alltså jag kan inte stänga, och jag är ingen maskin. Jag kan inte bara, så nu har jag lagt av med det här. Så när jag kommer hem och lägger mig i min säng, då tänker jag automatiskt på Gud, allt det här blodet och det här som hände och den här mannen som jag tejpade på ansiktet på. Alltså man tänker på det. Men jag mår ju inte, jag ligger inte och gråter och är så här, utan jag tänker mer så här, gjorde jag rätt? Betedde jag mig rätt? Liksom, att liksom man går igenom caset liksom. Jag vet inte, du gör. Lämnar du, har du varit med något case och bara nu går jag hem och så tänker jag mer på det.
Nej, det går ju
det går inte.
Nej,
det
man går inte. Robot här, men har du fått gå i terapi eller någonting?
Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Jag har så väldigt många många nya kollegor man träffar och det kanske är en äcklig putt liksom, en person och tåg. Och de har verkligen mått dåligt över det. Och då kanske vill vara hemma en dag för att de är bearbetade eller jag har liksom sett det så mycket så jag försöker liksom, men det här måste du vänja dig vid liksom, för det här händer en gång i veckan typ. Så att de är så här, då vet de så här, passar jag för det här jobbet eller inte, för att det är när det är skavläge, personen tog slussen, alltså då släpper man allt och så ska man bara rensa perrongen, se till att det blir friväg för er och ambulans och allt upp. Det är bara woof, köra, det går inte att tänka liksom. Så att det händer mycket liksom, men jag har inte behövt gå på terapi, nej, utan jag har haft bra kollegor, bra verktyg liksom.
Men just att det är mycket jobbet är så mörkt liksom, och du känner att det inte tyngt ner det liksom, att du har blivit, det har lyft.
Ja, alltså, för man ser också att man hjälper så många, och att de blir glada att man har fått hjälp, så jag tror att det är det som tar över det här negativa. Och jag menar, att få gå och hjälpa människor hela dagarna och kvällarna, sen att man får lite skit och man blir kallad det ena och andra, det förgyller bara lite. De har ju dåligt själv.
Ja, men det är ju två olika sätt att se. För det finns, jag har ju många bittra kollegor och så många glada kollegor. Och antingen så ser man det ju som att nej, fy fan, allt är misär. Jag ser bara självmord och jag lämnar dödsbud och allt är dåligt liksom. Eller så kan man ju vända på det och se det liksom lite grann att vilken tur jag har som kan typ hjälpa de här, och att vilken tur jag har som kanske inte har det lika dåligt som dem, eller alltså så man kan ändå liksom någonstans vara tacksam för hur bra man har det liksom, ändå när man ser det. Men den här nioåringen som tog livet av sig, var det framför tåg då?
Ja.
Alltså där
ingen
reagerar.
Det värsta, det jag tycker är jobbigast, det är att människor inte ingriper. Om man ser att någon far illa eller att man ser att någonting är på gång, att man inte går fram och bara hallå, hur mår du? Utan folk är mer inne i sin telefon, de tittar inte upp och de är uppe i sitt. Jag önskar att människor är mera uppmärksammade på sin omgivning när man sitter liksom på perrongen och väntar på tåget eller inne i tåget liksom.
Men tala om då, för det blir jag så här, hur ser jag att någon är på väg att ta självmord?
Nej, men alltså man ser, alltså om du ser någon som går fram och tillbaka på perrongkanten och börjar liksom bli lite så här vit i ansiktet och svettas liksom, man ser, jag lovar det, man ser kroppsspråket, oro, titta på tåget, hela tiden tittar, alltså då reagerar man. Jag har ju sett när jag är privat att liksom man ser, nu är jag duktig på det här, men jag tror ändå att det har inte varit något, alla har ju reagerat och tittat så här, men ingen vågar göra någonting. Folk tittar upp och bara, vad är som händer? Och så blir de vill ju inte se.
Och folk, jag tror att folk det är tänker väl heller inte för att någon ska hoppa på riktigt kanske. Nej, att man inte kan tro, men du som vet det, att ja, han kommer nog hoppa på riktigt liksom. Mm. Så det finns väl någon sån grej också, att man inte kan tro det liksom. Eller?
Sen är det säkert svårare för Gustav och Viktor att liksom förstå den. För de är ju liksom, de är inne i sin komikervärld. Ja. Det blir kanske annorlunda för oss som har sett den här typen av beteenden.
Vi ser baksidan och ser framsidan.
Ja, men de går, alltså lever lite grann i kanske en drömvärld och tänker att men jag kan ju bli bara när vi ska gå och käka lunch, då har ju jag lite koll på omgivningen hela tiden, medan de går ju mest och tänker att nu ska vi gött med lunch liksom.
Ja, men jag förstår precis. För vi lever i två olika världar liksom. Det är ju så. Vi lever i det mörka och det roliga, medan ni bara liksom.
Ja, och ibland vill jag kanske väljer att gå över gatan för att jag ser att det kommer någon som vi helst inte ska möta, och så kanske jag styr över gatan dit och sådär.
Liksom, men det säkerhetstänket har jag ganska mycket också. Alla som ser det minsta skumma ut och hålla distans hela tiden, där kan jag bli liksom förundrad över typ min tjej ibland, som inte alls känner den grejen när man är på kvällarna. Att jag säger, ser jag ett konstigt gäng så jag vill ta en omväg liksom, för jag vill inte chansa liksom. Men hon är så la la la, springer mig som att det så inget kan hända liksom. Så det, och det är ju vackert på något, man vill skydda människor som är så naiva på ett sätt. Liksom. Men det är någonting att det är så här, det är också en enorm säkerhetsrisk liksom, för att det är så här, vad som helst kan hända liksom. Men jag tänker, ni som sagt, ni har ju det tänket hela tiden liksom.
Men jag tror också att det blir bättre idag. För att när jag var 16-15 år så blev jag nästan våldtagen på, det började med min bok, så började jag så här starkt och berättade om att jag satt på tunnelbanan och bodde i Norrland liksom, och så kom jag till Stockholm. Och så kommer in fyra grabbar i tunnelbanan, det är en fullsatt vagn en lördag kväll. Och de här grabbarna drar ut mig på perrongen och ska våldta mig. Och ingen gör någonting. Alla bara tittar, men ingen gör någonting. Och där står min kompis och håller upp dörrarna och skriker. Och alla bara tittar, men gör ingenting. Och jag tänkte så här, men det skulle inte hända då, faktiskt. För skulle det hända, jag har sett så mycket där folk ingriper, faktiskt. Det blir mycket bättre.
Får de mer civilkurage nu?
Ja, alltså. Mycket. Alltså jag har sett så många case när vi kommer till tunnelbanan och det hänt saker, så har folk ingripit och hållit kvar någon eller liksom filmat och sett allting. Och, alltså det är en helt annan grej idag mot det var när jag var ung. Det är faktiskt så. Det är, så det måste man ge eloge till dem, att de är modigare. Ja. Säkert ja, har de inte vill vittna kanske, men de har ändå sett och vill hjälpa oss. Liksom.
Ja, filmar har jag i alla fall märkt.
Liksom, ja, det har man ju märkt. Den är uppe hela tiden.
Ja, precis. Sen kan man undra om de filmar för sig själva.
Eller
om
de lägger upp på YouTube och bara, okej.
Okay. Exakt. Men de filmar i alla fall, många. Och det är ju en positiv sak.
Ja.
Men... Hur gick det där då? Liksom fick du hjälp där?
Ja, men alltså de fick ner mina byxor. Och sen så, jag var ju fotbollsspelare va? Så jag fick in en spark på ena killen. Så att han tappade greppet. Och då var de rädda för någonting. Så då sprang de iväg och jag sprang in i vagnen med byxorna neddragna liksom. Och så kom polisen, men de blev jävligt tagna.
Att de gjorde det här bland folk.
Ja, liksom, mitt helt på perrongen öppet, liksom. En lördag kväll. Och inne i vagnen, alla sitter liksom. Och hon, Lisa höll upp dörren och skrek. Så att tågföraren kan inte köra iväg eftersom tåget är dörröppen. Men det var ju det var ju så här, där sa jag till mig själv att jag ska aldrig vara någon som tittar på. Aldrig någonsin. Jag ska, om jag ser någonting så ska jag hjälpa till liksom, med det jag kan. Så det har ju varit min ledgrej genom livet. Liksom.
Fan.
Ja, vad mörkt. Men vilken jäkla tur att, att du klarade det.
Ja, verkligen. För det är ju, alltså, att bli våldtagen tror jag, det är nog, alltså, det där var ju vidrigt för mig. Liksom. Men att bli våldtagen, alltså, det, jag vet inte hur man tar sig ur det. Alltså.
Nej.
Men återigen så att du inte efter en sån grej gått i terapi typ. Du har liksom, du har inte
jag har fantastisk relation med min mamma, hade jag otrolig relation där, vi kunde prata om allt. Och sen har jag liksom min pappa, jag har liksom haft tur med det att jag kan prata. Jag, många människor som går runt idag och är deprimerade och ångest och alla möjliga diagnoser, de pratar ju inte med någon, de håller inom sig. Jag tror att pratar man om det och allt man har varit med om och är väldigt öppen, så blir man ingen kokande
grytt. Det är per definition, då behöver ingen terapeut för du har någon att prata med.
Ja. Ja. Ja, men så är det ju. För att om man håller det inom sig så kokar det över till slut.
Slipper betala någon för att lyssna.
Men skillnaden är väl också att terapeuter kan vara bra på att ställa frågor.
Jag tycker om bara lyssna. Jag har varit en gång, men det var en annan grej. Och de sitter bara där och tittar på en så här. Liksom. Jag bara, men säg något då.
Okay.
Alltså, jag sitter och pratar bara och han gör ingenting. Eller hon... Jag har varit en gång, det var min sorgebearbetning med mamma när hon dog. Alltså, sorgebearbetning.
Din mamma dog?
Ja, hon dog när jag var 67 och det var 7 år sedan nu.
Ja, tråkigt.
Och hon ska jag prata om min sorg för att kunna gå vidare. Men han satt bara där och bara, fram med näsduk. Och jag bara, började gråta på en gång när jag kom dit. För att det liksom var så uppenbart vad jag ska prata om. Men hon sitter ju bara där. Ja, har du tänkt på att skriva ner i din på ett papper? Jag bara, men alltså på riktigt. Jag känner bara att de hjälpte inte mig. Alltså jag bearbetade på mitt sätt. Jag får gråta hur mycket jag vill och jag får sörja hur mycket jag vill, hur länge jag vill. Folk ska inte säga till mig, man ska inte sörja för länge. Jag sörjer väl hur länge jag vill.
Sa de det?
Ja, man ska inte sörja för länge. Man ska gå vidare. Din mamma skulle inte uppskatta att du grät hela tiden. Men om jag vill det så gör jag det. Så att liksom, jag kände bara så här, ingen kan tala om för mig hur länge jag ska bearbeta någonting.
Ja.
Sen är det inte bra att grotta ner sig såklart. Man måste försöka resa sig upp var den är.
Men börjar också säga att det finns ju dåliga terapeuter precis som inom alla yrken. Liksom.
Men du har också varit hos terapeuter eller Gura?
Ja, men jag har blandat, alltså jag har träffat både dåliga och duktiga. Liksom. Mm.
Men delar du den bilden av att liksom, de sitter mest och lyssnar?
Alltså, det beror nog på vad det är man har för problem. Alltså, när man,
det är det ofta alltså.
men går man i KBT så får man ju väldigt konkreta.
Ja, men det kan jag tänka mig. KBT är ett liksom, verktyg du måste använda och lära dig. Liksom.
Precis, så det kan man nog få ganska mycket råd beroende på vad det är för problem. Alltså. Mm.
Jag läste ju en bok om Freud ganska nyligen som slutade lite i det att så här, han hade fel om det mesta. Liksom, men det som egentligen var grejen var just det att han lyssnade. Liksom, att vi fick
men
prata,
psykoanalys att liksom, används ju typ aldrig längre. Som i den
och så tänker jag på en annan intressant sak. Du säger det här med att många är ensamma, deprimerade och sådär. Alltså, för jag läste en bok om att leva länge.
Mm.
Och det är nu är du ensam, men du kommer leva länge ensam i alla fall.
Många ensamma år.
Ja, men det stirrar ut genom fönstret liksom. Det är som folk,
jag bor med en kompis nu, så jag lever bra.
Ja, men och så hörde jag att du inte var stockholmare också i historien. Och då blev jag så här, ja, jag visste det. Det kunde jag gett mig fan på. Liksom, därför gillar jag det, tror jag. Det är humor och frispråkighet. Alltså, de har något att leva för, bokstavligt talat. Och det behöver inte vara en partner. Men det är ofta att de också har nära familj och vänner, såklart. Men en trädgård, till exempel. När man gör intervjuer med massa sådana 120-åringar. Så här, jag kan ju inte dö, för vem ska ta hand om min trädgård liksom, som jag sköter om? Ja. Eller så här, du vet. Och så har de ju humor. Så M svarade ju bara det, så här, hur kunde du leva så länge? Jag dog inte.
Det ska fan alltså.
Så du kommer leva länge, tror jag.
Ja, massa grejer är också så här att... Jag har ju en dröm att köpa sommarstuga. Så tänkte jag, min bok går bra så kan jag köpa min sommarstuga upp i Norrland. Så min kompis, hon är polis. Och vi har känt varandra sedan jag var 19 år. Och vi är bästa kompisar. Hon har flyttat upp till Norrland. Liksom, och grejen är så här att jag vill bo på landet sen såklart. Men jag känner att det här jag har skaffat nu, det finns ingen pension för mig. Jag ska inte gå på pension när jag är 65. Utan det här vill jag göra så länge jag orkar och kan gå och stå. För att jag tänker på våra generation och yngre generationer, att de ska veta att det finns organisationer som fångar upp pensionärer eller ensamheten. Liksom. Så att det är ett kall. Liksom.
Är det här bara i Stockholm? Eller?
Göteborg också.
Göteborg och Stockholm. Mm. Okay. Är det du vill expandera det här kanske?
Ja, alltså jag skulle vilja öppna ett sånt här i varje stad. Men det är omöjligt när man inte får några statliga bidrag och sådana grejer. Det kostar ju pengar att driva. Men samtidigt så kan vi göra att vi kan göra uppsökande verksamhet. Vi åker runt och vi är ute och gör insatser ända. Jag har varit uppe i Skellefteå och Piteå. Jag har varit överallt och gjort så här. Jag har fått reda på att en man har suttit ensam i en stuga och inte har någon. Förstår du, sådana grejer. Jag har åkt upp dit och ordnat upp det här liksom, med hjälp av människor som följer oss. Och de tycker om det när man åker på ett case. Kanske en man som inte haft en kyl och frys på några år. Liksom. Så åker jag upp dit och köper en. Och jag frågar dem, vill ni vara med och samla ihop till den här mannen? Och så berättar jag om det. Och då vill folk. Det är så många generösa människor i vårt land. Så att det har tagit mig 10 minuter ibland att få ihop till en kyl. Liksom.
Ah, jäklar.
Så det är otroligt roligt att få göra det här. Så att, och man ser glädjen hos den människan man hjälper.
Men fasen, jag kan bli så irriterad av att jag betalar så mycket skatt. Alltså typ halva min lön till skit liksom. Mycket som går till bara tjota hejti.
Byråkrater.
Men att inte det hade varit känts så mycket bättre om sådana grejer kunde, mina pengar kunde gå till typ organisation som din eller sådär. Liksom.
Så Kavli-fonden, till exempel. Kavli, de som gör kaviar och mjukost och allt det här. Nu, de har ju en fantastiskt företag. Deras vinst, de får jättemycket vinst varje år. Mm. För de tjänar ju, alltså de är ett bra företag liksom, som gör mycket vinst. All den vinsten går till organisationer som jobbar med välgörenhet. Så varje år så har de att man får nominera organisationer och så får man då ansöka och så får man ofta ansöka om. Det är 3 norska miljoner som de gör i vinst oftast. Och då delar de ut de här pengarna och så får 5 organisationer dela på dem. Mm. Och då är det då att man, i företaget så får de rösta då på den organisation de tycker känns bäst för dem. Och sen då blir det kanske en får 1 miljon, en annan får 750. Och så går det, men det är 5 stycken som delar på 3 miljoner norska. Och där har ju vi haft tur att jag varit med i 2 tillfällen. Och sist nu var det 785 000.
Ja, du ser. Jäklar.
Så att pengar som, jag får ju ansöka på sådana saker och skriva brev och söka fonder. Men vi får ju ofta nedslag tyvärr. För att de satsar inte på äldre. Det är så. Men de här, Kavivån älskar det. Så att det är jättekul att vi har haft tur med våra bidragsgivare och månadsgivare och grejer.
Men är du vd i det här?
Ja, jag är grundaren och ansvarig. Liksom. Ja. Sen har jag ordförande också. Så att,
men har du några anställda? Eller?
Ja, vi har en anställd på gården som på i Stockholm. Det är öppet 5 dagar i veckan och det är massa mat där. Så det har vi det.
Hur drivs det i Göteborg då?
Där har vi volontärer. De är öppet 3 dagar i veckan och som är öppet från 2 till 6 eller 7. Liksom. Så att det är lite mindre dagar där. För att de här äldre har inte samma behov som de i Stockholm. För det är en storstad. Mycket fattiga och hemlösa här i Stockholm. I Göteborg är det ensamheten och fattigdomen. Men inte på samma sätt har jag märkt. Liksom.
Mm. Folk tar hand om varandra i utsidan.
Ja, men alltså, lite, alltså, det är annorlunda. Ja, men det är lite annorlunda faktiskt. Men här i Stockholm är det mer kallt.
Vad var det som gjorde att du flyttade till Stockholm?
Ja, men jag var 18 år och tänkte att det finns inga jobb uppe i Färil liksom, i Hälsingland. Så jag ville, min pappa jobbade i säkerhetsbranschen. Var vd på ett bevakningsföretag. Så att jag åkte upp till Stockholm och sen så provade jag mina vingar. Så vart jag kvar. Så det känns bra.
Men snart är du tillbaka upp till Norrland igen,
ja, kanske?
Kanske
när jag är lite äldre. Inte just, men jag vill ha en sommarstuga snart som möjligt så jag kan åka till. Men jag måste ta med katterna då, va? Så
att, kan de vara ute?
Så, ja, men nej, det vill jag inte. Men där finns det rävar och björnar. Jag kommer göra en sån här inätad gård till dem.
Ja, det funkar. Ja.
Är det för att du är så orolig att det ska hända något?
Ja, faktiskt.
Eller?
Det kanske är egoistiskt. Men jag skulle dö av mina katter. Nu, i mitt jobb har jag blivit också väldigt hotad. Alltså i mitt videosida. Där människor vill mig illa. Så att jag har liksom,
på grund av den organisationen?
Ja.
Varför?
Alltså, det är för att googla sen. Det är sjukt. Men det är så. Människor har liksom hittat på saker om mig och skapar drev förut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Så fick jag då ett hot att jag är inte rädd till min egen säkerhet, men det var en som skrev så här: jag kommer lägga ner råttgift i din brevlåda så dina katter dör, för jag vet att de älskar dem. Så jag fick ju panik där. Mina katter ska inte få råttgift i brevlådan, så jag borrade igen den. Så jag borrade igen den, satte en plåtlåda under och sen så satte en vit extralåda bredvid på gallret, för att jag vill inte att någon ska, först måste jag ha posten, men att någon ska kasta ner råttgift, kommer hem och ligger mina katter döda. Det var det värsta för mig. Och sen har jag haft så här mordhot på bilrutan och grejer. Så att jag har haft lite så här sjuka grejer, fast jag hjälper människor. Jag förstår inte liksom.
Men varför, vad är det de ger sig, vad blir de arga för? Om du kan försöka förstå dem.
De först och främst så hittar de på att vi hjälper bara svenska hemlösa. För det var en gång, vi hade en demonstration 2019. Och i demonstrationen var jättemånga, över 4000 som gick från Berzeliparken där, vet du? Ja, där vid, heter det Berzeliparken?
Ja, om du menar där vid den fest, vad heter den där då? Den klubben, om du menar där. Alltså ja, den parken.
Den parken, ja, exakt. Ja, då samlas man där och så gick vi hela vägen till Mynttorget.
Ja.
Och i den här demonstrationen så klev Jim Åkesson in med sina gäng med deras kollegor och alltihopa. Mm. Och sen gick även någon av Moderaterna med och så gick de i tåget. Jag gick längst fram, såg inte det. Sen när jag kom till Mynttorget så gick jag på en scen och sa jag så, har vi några politiker här som vill komma och säga någonting? För statsministern var nämligen på den här branden. Det var en massa bränder då, 2018 var det.
Mm. Det var sossarna som styrde då?
Ja, det var det, precis. Ja. Stefan Löfven var nere på den här branden. Och då kom Jim Åkesson upp och även Elisabeth Svante som kom upp och så var det någon fler där. Och efter det så var det en bild på mig i Mokson Expressen där jag står och håller och tackar liksom så här. Men de tog inte bilden med jag kramade om och Svante sånt där. Och då stod det så här: Jeanettes organisation i blåsväder, SD-kopplingar. Jag bara, alltså, jag bara tänkte så här, men vad är SD-kopplingen att jag säger tack för att du gjorde den här prata på scenen? Och det efter det skapades otroligt jobbigt drev mot mig att jag var nazist. Och jag menar, tittar man i mina soppkök och det är massa blandat och nu har vi mycket ukrainare. Alltså vi bryr oss inte om var det kommer ifrån, utan vi handlar om åldern för oss. Alltså. Men det finns ju då extremvänstern i ena hörnet, va? Och så har vi extremhögern i andra. Och när de använder mig som ett bollplank, då blir det fel. Så jag fick sätta ner foten och skriva ett brev till, gick ut med det och skrev det. Det har varit väldigt bra. Men jag har haft väldigt jobbigt i perioder med människor som vill förstöra. Och varför vill man förstöra något som är så fint? Att det enda det drabbar är de äldre. Det är de som drabbas. De blir utan soppkök om vi hamnar i liksom helvete, va?
Ja.
Men jag har ju stått på mig, stått pall tack vare min organisation och mina volontärer och styrelse. Att man orkar. För det är inte lätt att göra välgörenhet.
Ja.
Det ska ni veta. Det är fruktansvärt jobbigt ibland.
Mm.
Ja, alla olika liksom.
Ja, det är helt absurt den grejen. Man har så svårt att förstå det liksom. Att det är så att av alla att angripa så väljer man att gå på någon som väljer att göra gott. Liksom.
Jag hjälper hans eller hennes mormor eller morfar utan att reka liksom.
Ja. Men du frågar så här retoriskt som du säkert vet svaret på varför man ska förstöra liksom. Men ja. Det är ju det som är med, det är så typiskt att det är politiskt korrekta att folk som håller på så. Det är ju det, de gör ingenting själva. Nej. Någonsin skapar ingenting. Ingen liksom egentligen nyskapande, utan då gör man i så fall om någon känd figur till liksom, då ska vi ha en annorlunda sjöjungfru eller vad som helst, så det är ju harmlöst. Men det här är som bra exempel på liksom att då är du en person som hjälper pensionärer, men för att de ska känna sig själva rättmätiga och känna sig bättre, så hittar man någonting och drar ner dig. Det är det enda de här woke-rörelsen gör. De bara förstör och förhöjer sin egna
egon. Jag tror inte att det är woke-rörelsen nödvändigtvis här, så jag tror att det är en konstig koppling där.
Det är väl, hur är det en konstig koppling? Vilka skulle jag se på bara för att Jim Åkesson var där och...
Tror du att det är det? Det är väl,
vet att jag hade till haft
tror du var nazisterna eller vad?
Vet du, Gudrun Schyman gick in på min Facebook och skrev Jeanette typ är nazist.
Tror du fortfarande att det inte
handlar om... Ja, men förstår du, kan man skriva det? Ja, men så kan man skriva det på min Facebook. Jag hade så lust att jag såg henne på Almedalen när jag var där. Jag hade så lust att bara gå fram till henne, hörru. Liksom. Men jag tänkte, jag ska inte sänka på hennes nivå. Ja. Och så var det en annan politiker där som skrev samma sak och följde upp då. Och jag kände bara så här, vad är det för människor? Hur kan man säga så?
Ja, just som politiker också.
Ja, alltså, kom och titta istället vad vi gör. Var glad att vi gör ert jobb istället.
För just när det inte är baserat på någonting, eller? Att man, vad är bara tagit ur luft, liksom?
Ja, jag fattar inte, liksom.
För man tänker ändå att man vet att folk inte läser mer än rubriker ibland, men politiker som inte läser mer än rubriker.
Men det är fan strångt av dig ändå att du känt att du pallar. Liksom, för jag kan tänka mig bara om jag hade startat en organisation enbart för att hjälpa och liksom sen bli attackerad för det, då hade jag ju tappat tron på mänskligheten helt och hållet. Jag har blivit helt slut liksom. Så att det är nog bra att du har hållit motivationen uppe och kör på liksom.
Ja, men det var ju lite jobbigt där ett tag när jag ser rubriker och bara börjar folk skriva, men då fick jag ännu mer följare och ännu mer swish och folk ville stötta. Men det som gjorde att jag verkligen orkade, det var när jag åkte in till första centrum och skulle handla och jag kände mig så här låg och mådde dåligt liksom. Så kom det fram ett pensionärspar till mig och sa, kramade om mig och sa, åh Jeanette, sluta aldrig med det du gör, du hjälper oss så mycket och bryr dig inte om vad de där säger, för det är oss du hjälper. Och det var där jag kände, precis, det är dem jag hjälper, jag skiter väl i hatarna.
Ja, men det är så man måste göra, tror jag.
Men varför var det en konstig koppling till woke, menar du?
Eller framförallt kopplingen till Lilla Sjöjungfrun var väldigt konstig.
Jo, men jag menade bara, det är ett exempel för att man inte, varför gör man inte en ny saga, ett nytt äventyr, istället för att göra om H.C. Andersens, vad vet jag, eller du förstår vad jag menar, det är kanske inte det bästa exemplet, men du förstår vad jag menar, man skapar liksom, man ska, du kan väl göra en ny liksom person då, hitta på en ny hjälte.
Okej,
men hur var det kopplat? Men de bara ska liksom tvinga den författaren eller den här konstnären eller vad det är att förändra sin grej, för liksom, förstår du?
Men hur var det kopplat till hatet? Typ? Eller, ja. Du tänker att det är samma typ av skit som man ger i sådana situationer istället för att skapa någonting eget, menar du?
Exakt, skapa en bättre organisation då som inte ger milar, eller förstår du?
Ja, men då är
det. Det var det jag menar i alla fall. Men Filip, du säger också som att du inte har varit med om exakt det där. Du har ju ett helt TikTok-konto som liksom nästan 300 000 människor följer för att de får lära sig om polisen och hänga med ut. Och så liksom får du skit för att du på något sätt utbildar samhället, värvar polisen. Han får ju mycket skit som helst.
Han har ju varit drevad hur många gånger som helst. Det är ju Expressen.
Och du vet sådär, ju verkligen.
Så. Jo, det är passionerat. Jo, men jag har ju inte haft... Absolut, jag har ju försökt att utbilda, det har väl varit min grej. Liksom. Alltså, jag vill, folk är intresserade av polisen, jag vill lära folk om polisen och sådär. Men jag har inte, alltså, det har inte varit välgörenhet jag gjort liksom, på det sättet, utan det har ju du gjort. Alltså, så att de äldre, alltså, det känns ändå som att det ändå någonstans är större och bättre än det jag har gjort. Men absolut, det är väl lite liknande historia på något sätt.
Ja, men det är ett få hat liksom.
Ja, men det är ju jag känns som att det är någon form av avundsjuka liksom. Att du blir ju en profil, någon som gör något gott och så mår ju de dåligt av att varför får hon så mycket uppmärksamhet och varför gör hon så här? Och,
ja, men det är ett sätt liksom. Att du riktar liksom, den uppmärksamheten mot dig själv. Du får själv känna dig god genom att hitta något negativt på någon god. Det är liksom...
Jag brukar säga det, jag brukar möta dem här med kärlek istället, för de är bara ensamma. De som sitter och hatar så mycket, jag har en kvinna uppe i norr som sitter och har en hel sida om mig bara, hur mycket hat. Och det enda hon liksom behöver egentligen är ju lite sällskap och kärlek.
Ja, hon mår ju dåligt.
Ja, och tänka så här, vad mycket energi det tar av människor att gå runt och hata hela tiden. Vad jobbigt det måste vara att leva med så mycket hat.
Ja, verkligen.
Ja, men för det belyser väl just hennes tillkortakommande när hon ser vad andra gör. Och då blir man så medveten och så trycker man undan det. Så det är ju det där. Det väcker något hos folk.
Ja, att man gör gott och sen blir inte de där som kom på det först. Liksom.
Men sen har jag också tänkt på det. Det är ungefär som att de ofta ger sig på... för jag byggde en liten skola i Sydafrika. Det är egentligen min kusin som driver det projektet. Och då är det också så här, men du gör det för att själv... Det är lite egoistiskt, du gör det för din egen skull. Och det är så här, för det första, vad spelar det för roll? Och för andra, det säger väl bara något om den personen. Ja. Att den skulle bara gjort det för sin egen skull. Det kan ju vara så... Alltså,
och vad får man ut om jag hjälper pensionärer med mat varje dag? Liksom? Vad är det som gör att jag... ska jag göra det för min egen skull. Ah, vad bra det är. Okej, tack så mycket. Men nu vill jag att magen ska vara mätt på mig äldre. Liksom.
Mm, ja,
det handlar inte om att jag vill göra det för min egen skull. Eller du, din handlare. Utan det handlar om att man vill hjälpa. Att man har orken att göra. Man har energin om man vill.
Det är också bara en god cirkel.
Det är härligt att få göra det. Och se glädjen.
Mm. Tror du att det är typiskt svenskt eller tror du att det är så eller är
jag
det
tror
inte
att
det?
Det är typiskt svenskt faktiskt. Jag tror att det är det.
Mm.
Ja, men det är lite det. Vi har alltid levt i väldigt kollektiva bondesamfund eller på så här här. Vi vill inte riktigt när någon sticker ut överhuvudtaget så inte ens när det.
Ja, men du sa liksom när jag åker tunnel bara så här, jag har varit där och alla pratar med alla bara, "Hi, how are you girls?" Här, liksom. Det är mycket trevligare. Man sitter inte så här bara sitter man och tittar i telefonen, man tittar inte upp, man hälsar inte på varann.
Mm.
Det är liksom så svenskt.
Just den grejen uppskattar jag visserligen.
Som
man slipper interagera. men att man bestraffar att folk tar initiativ är helt sjukt.
Vad tror du, jag blir så nyfiken, du som har mer erfarenhet av oss, både i livet och i branschen egentligen, säkerhetsbranschen och sådär. Varför har du, jag tänker på just när vi pratade lite grann om det förut med Farsta centrum, vi hade skjutningarna i helgen nu liksom, 15-åring som dog och en 43-åring. Har du sett den här utvecklingen? Hur har det blivit så här att nu har vi 15-åringar som skjuter ihjäl varandra liksom?
Jag tror att folk allmänhet, yngre också, mår dåligare idag.
Mm.
Alltså de mår dåligt. Och för att få ut sin jävla frustration så gör de dumma saker för att få uppmärksamhet av andra. Liksom. Så jag tror att det är så att generationen, först drogerna har gått ner i åldern mycket och det är alltså, skolan, mycket mobbing, alltså folk känner utanför. Jag tror att samhället mår dåligare idag så att de gör dumma grejer. Jag vet inte riktigt, för det är hemskt. Det här var det inte när jag var ung.
Men det kan vara en parameter. Om vi går in på det, så vad är det som gör att vi mår dåligt idag?
Ja, vad beror det på?
Men allt är dyrt. Jobb, skolor, allting är svårt. Betygen, droger, skilsmässor. Allt är dyrare. Folk har inte råd att vara Bianca Ingrosso tyvärr. Alltså många unga tjejer som vill se ut som henne. De mår skitdåligt för att inte de kan ha de här fina grejerna. För att hon har ju lyckats med sitt.
Mm.
Och det är avundsjuka och grejer. Va? För att jag tror att många, de sociala medier tror jag är en orsak till att många mår dåligt. En stor orsak till det. Men för när man hade det förut, jag var ung, jag var ute och lekte med mina kompisar, vi spelade golf, baseball, vi lekte Rödvita Rosen och man umgicks. Det gör man inte då.
Men du nämnde också ekonomin där. Tror du att det är en faktor att säga? Alltså att det är liksom ekonomisk
kris? Jag tror pengar lockar mycket. Om de säger så här, du får lite bara om du skjuter honom. De bara, wow, kan köpa min Gucci-väska liksom. Jag tror att det är så. Och sen att, som jag säger, att det är ett annat. Sociala medier är en trigg liksom. Många triggas utav det.
Mm.
Mobbing, framförallt i skolan. Unga tjejer och killar som ser liksom hur de andra har det och så vill de ha det. Så det har förstört mycket. Sen är det väldigt viktigt sociala medier. Mm. Jag skulle inte kunna driva det här utan sociala medier. Men det borde finnas något selektivt som man kan liksom gallra bort.
Mm. Nej, men som du säger, alltså, sociala medier är ju både onda och goda. Ja, det finns ju för- och nackdelar. Men det, som också där, det highlightar ju verkligen det materialistiska.
Ja.
Alltså att det finns ju en sån enorm fokus på konsumtion. Liksom.
Jätte.
Och den har ju ökat. Liksom,
ja, och hur man ska se ut. Liksom.
Ja.
Många tjejer som inte kanske ser ut som vissa modeller och går runt och drar upp sina trosor. De är inte de stora i midjan. Och de svälter sig själva för att få se ut sådär. Alltså det är så hemskt.
Och, men de ser ju heller inte ut så som sagt. För det är
nej,
ju Photoshop
det är
och redigeringar. Så det är ju liksom
filter
så
som
lugn.
Inte duga liksom.
Ja.
Vad kommer vi vända det då tror du? Alltså för samhället mår dåligt idag.
Nej, kommer bli värre.
Tror du?
Ja, men jag tror inte att det blir bättre.
Nej.
Jag tror att det måste bli värre innan det blir bättre.
Ja,
det måste bli en kollaps.
Men inte det har ni i alla fall. Men det kommer, alltså, det är ju så att allting blir ju mera materialistiskt och det ska vara mycket pengar och man ska se ut på ett visst sätt. Liksom. Man ska vara smal och man ska vara det och det.
Alltså, vi hade ju Arskan Färdkost här som var inne på...
Färdkost.
Nej, men, vi bollade lite det vad man ska ta sig. För jag tror mycket på att det är ju ensamhet och stillasittande också. Att vi är ett djur som ska vara i flock och i rörelse. Liksom. Och det kanske vi kan komma på och dra oss mot. Som till exempel en organisation där ni tillsammans jobbar som en flock för någonting meningsfullt och man ut och springer tunnelbanan och så vidare. Jag säger, du har löst många nycklar till livet här. Så det, vi får röra oss i någon sån riktning och försöka kanske vara tacksamma och nöjda med det vi har istället för bara titta vad andra har och vilja ha mer. Ja.
Fina ord. Fina. Nej, har vi fler frågor?
Nej, jag känner att jag har ställt mycket frågor och fått mycket nya lärdomar.
Det var jättebra samtal.
Ja, alltså. Så, vi börjar nog avrunda där. Alltså, tack så jättemycket för
tack.
Att du kom.
Jättekul.
Ja, då tackar vi för din tid.
Men du har slutsåld bok mer eller mindre.
Ja,
alltså den inbundna är nästan slut. Så nu är pocketen kommit ut och den går ju bra. Jag vill etta gå på pocket.
Den heter det.
Mer än bara tunnelbanan ettan.
Och den kan man beställa överallt.
Ja.
Eller?
Lägger in numret här. Ja,
så kan ni swisha. och bidra. Var kan man följa dig någonstans?
Ja, du kan följa mig på Videsida på Facebook, Videsida Sverige och även på Instagram. Och sen om man vill pröva min privata, liksom, det är tunnelbananätten, men det är viktigare än andra.
Gör det. Tack
skitbra
så mycket
jobbat,
för att du kom.
Tack för att du kom.
Ja, tack
för att ni har lyssnat också. Ja,
tack.
Ha det gött här.